Guds frid. Den här morgonen så vill jag fortsätta det ämne som jag började med förra veckan. Ämnet är anpassa er inte. Och det handlar om att inte anpassa sig efter denna tidsålders väsende. Och jag började i all stillhet där och ta upp en del bibelord och så, och talade om att en människa ska lyda budskap som vi läser om i Guds ord och inte anpassa oss efter denna tidsålders väsen. Idag så vill jag skärpa till lite grann, därför att församlingen har fört en kamp där vi verkligen har velat vara utanför den här världen. Jesus säger ju till sina lärjungar att jag har kallat er och jag har utvalt er och jag har tagit er ut ur världen. Och det innebär att vi inte längre tillhör världens rike utan Guds rike. Och då blir det ställningstaganden som människor får ta i olika frågor. Och den här gången vill jag tala om barnuppfostran. Eller att föda, fostra och ta hand om barn. Vilket församlingen har fört en oerhörd kamp omkring under årens lopp. År 1977 så var det ett antal föräldrar som tog sina barn ur skolan, stödde sig på en paragraf som då fanns i skollagen och helt enkelt började undervisa sina barn hemma. Och jag tänkte läsa ur ett gammalt midnattsrop. Midnattsropet är ju församlingens organ och där har vi då skrivit om alla olika ämnen. Och det här midnattsropet som jag tänkte titta lite på, det är från 1978. Då vet vi att då har pilgrimsskolan, som vi kallade hemundervisningen, pågått ett år. Och då talas det mycket om detta på denna konferens som vi hade den sommaren i Latorp 1978. Och jag ska läsa och saxa lite ur de här, det som skrevs. Vi kan börja med att läsa ingressen till en artikel. Där står det så här: Pilgrimsskolan hör till det mest angelägna och upplyftande som hänt på mycket länge. Och mötet där lärarna avlämnade första årsrapporten blev en allvarsmättad stund i tältet. Det gällde ju ingenting mindre än våra barns framtid, en ny generations fostran. Vi använder ofta Bibeln direkt som skolbok, sa Britt Wallgren från Blumenhof. Vi ser också vilket kort perspektiv barnen har, sa Britt. De tror att Jesus kommer, och detta är något vi absolut inte får ta ifrån dem. På pilgrimsskolans dag påminner Arne Imsen om att pilgrimsskolan öppnar nya perspektiv även utanför vårt land och i andra världsdelar. Det första läsåret avlivar myten utanför skolan ingen utbildning, menade Imsen. Hemmet är den bästa skolmiljön, föräldrarna de bästa pedagogerna. Så här sades det 1978. Och vi hade ju en stor skara barn i församlingen och på konferensen. Och så talar Arne Imsen, och jag ska läsa lite ur den artikeln. Arne Imsen skriver alltså så här: jag uppmanar för närvarande alla föräldrar att ta barnen ur skolan. Det finns all anledning att ifrågasätta djupet i den personliga frälsningen hos de som inte brottas med denna fråga. Så allvarligt såg Arne Imsen på skolfrågan då han på lördagen tog upp pilgrimsskolan ännu en gång. Hela torsdagen, pilgrimsskolans dag, hade dessförinnan ägnats åt en grundlig genomgång. Genom bibelstudium, samtal och högläsning ur baptismens historia poängterades de kristna föräldrarnas ansvar för sina barns fostran. När jag läser i historien om hur de väckelsekristna tidigare fick kämpa för sin tro, skäms jag, sa Arne Imsen. För jag tycker att vi på väsentliga punkter idag inte är något annat än förrädare. Vi har svikit våra fäders höga ideal. Imsen tog fram en bok och läste om hur väckelsens folk i mitten på 1800-talet trotsade skolmyndigheter och domkapitel. Det kostade många fattiga och barnrika familjer dryga böter. Och när de inte kunde betala böterna kom prästen och länsman för att utmäta deras enda ko. Arne Imsen säger, jag blir upprörd när jag tänker på dagens föräldrar som säger sig vara väckelsekristna men ändå kan ta så lättsinnigt på frågan om vad deras barn lär sig i skolan. Ändå vet vi hur utvecklingen i skolan accelererar mot allt större omänsklighet och ogudaktighet. Om våra fäder behövde Guds ord för att överleva i dåtidens samhälle, då kan jag försäkra att våra barn behöver Guds ord 100 gånger mer idag. Det vi som kristna är redo att acceptera ligger på ett sådant plan att våra fäder, om de levat, skulle ha betraktat oss som kvalificerade hedningar. Vad är orsaken till att vi kan leva så tryggt och lugnt medan vi konstaterar att ondskan och fräckheten med sån fart tilltar på alla områden? Idag finns inga åtgärder som kan dämma upp den onda floden, och ändå sitter de kristna och njuter maximalt av det som tillhör denna världen. Det måste vara ett kardinalfel någonstans. Det måste bero på att vår tids kristendom saknar urkristendomens provoktiva karaktär. Så vände sig Arne Imsen direkt till föräldrarna. Föräldrar, kan ni med tanke på vad som sagts om skolan ändå sända era barn dit? Då måste det vara något grundläggande fel. Då måste det repareras snarast. Vet ni vad era barns sinnen bearbetas av i skolan? Känner ni lärarna? Vet ni vilka läromedel som används? Har ni studerat kristendomsböckerna och biologiböckerna? Vad är det för gudsbild, världsbild och människosyn barnen bibringas? Det räcker inte med att diskutera enskildheter i undervisningen längre. Det handlar om hela läroplanen och undervisningens målsättning. Om skolan står för en ideologi så är den i varje fall inte kristen. Idag är den antikristlig. Barnen bearbetas metodiskt och systematiskt med alla den moderna pedagogikens mest raffinerade medel och med alla psykologiska resurser. Vem kan tänka sig att när barnen kommit upp i mogen ålder det ska finnas några möjligheter att utplåna intrycken som de fått i sinnet sedan? Far och mor, ger du verkligen dina barn Guds ord? Läser du Bibeln med dem? Kan du säga att dina bibelstudier hemma neutraliserar de skadeverkningar som skolan åstadkommer i dina barns sinnen? Jag är övertygad om att så inte är fallet. Det finns ingen söndagsskola som kan reparera de fruktansvärda skador vardagsskolan åstadkommer. Det går inte att be Gud om väckelse om vi samtidigt offrar våra barn på otrons och materialismens altare. För välståndet är vi redo att sälja det dyrbaraste vi äger, vår tro, så att vi fegt drar oss undan alla trons konsekvenser. Det finns inga karismatiska erfarenheter och utlevelser som kan rättfärdiga ett sådant handlande. Hur ska då pilgrimsskolan se ut? Arne Imsen säger, den nuvarande skolan är ett gigantiskt fiasko, misslyckad på de flesta punkter. Oberoende av skolans kvalitet återstår dock faktum, det är föräldrarna som ska fostra barnen. Och det är de kristna föräldrarnas plikt och kallelse att förmedla Guds ord. Det frågan ytterst gäller är en princip. Ska barnen fostras av sina föräldrar eller av samhällets tjänstemän? Av Bibeln ser vi att det första barnen behöver är emotionell träning. I andra hand kommer social träning och sist intellektuell träning. Bäst lämpad för den emotionella träningen är barnens egen mor genom den naturliga utrustning hon har. De yrkesmässiga relationerna mellan henne, mellan lärare och elever måste samtidigt brytas eftersom de leder bara till att nya klasskillnader skapas, inte ekonomiskt och betingade men socialt och psykologiskt. Öppna därför skolan för alla åldrar och avskola lärarna. Ta bort begreppen lärare och elever och avinstitutionalisera skolan. Den institutionaliserade skolan som har sin förutsättning i byråkratin och övertron på akademiska meriter står i vägen för en riktigare undervisning som lika mycket som kyrkan står i vägen för frälsningen. Vi får se till att vi inte skapar en miniatyrskola efter den modell som samhället har. Det viktigaste är inte att barnen drillas för uppgifter i samhället utan att de blir orienterade i livs- och frälsningsfrågorna på ett sådant sätt att samhället inte förmår att senare skölja bort intrycken. Samhällets attityd till pilgrimsskolan har från första stund varit mycket reserverad. Arne Imsen påminner om att det inte var något område som samhället varit så känsligt för som när det gäller barnen. I färskt minne var länsskolnämndens avslag på några föräldrars begäran i Stockholm nyligen om att få undervisa sina barn själva i storfamilj. Här möter vi det konstanta misstänkliggörandet mot väckelsekristendomen inbyggt i själva systemet. Idag låter det, utanför skolan gives ingen undervisning, som det förr i tiden hette, utanför kyrkan gives ingen frälsning. Vad det handlar om är i verkligheten att samhället vill avskärma barnen från levande väckelsekristendom för att istället erbjuda en väletablerad, välanpassad och erkänd kristendom. Men det är en elementär mänsklig fri- och rättighet det handlar om. Föräldrarnas rätt att fostra sina egna barn. Man har sagt att den paragraf i skollagen som handlar om rätten till hemundervisning på grund av samhällsutvecklingen är föråldrad. Jag skulle vilja påstå att det är just på grund av samhällsutvecklingen som hemundervisning är mer påkallad än någonsin. Man frågar oss om inte barnen kommer att bli isolerade i vår skola. De får ju inte tillgång till den samhälleliga undervisningen. Jag skulle vilja komma med en motfråga. Tänk om det är det vi önskar. Tänk om vi finner en viss isolering nödvändig för barnens skull. Arne Imsen ville förbereda alla på att kampen i alla händelser aldrig skulle komma att avmattas. Han påminde om 1800-talets väckelsekristna skolpionjärer som i vissa fall tvingades upprätta en ambulerande skolverksamhet för att inte drabbas av samhällets vedergällning. De stannade kvar på varje plats så länge som byråkratins långsamt malande kvarnar tillät verksamheten, och när de lokala myndigheterna till sist förbjöd verksamheten blev det dags att flytta till nästa ort. Det blev en sorts underjordisk verksamhet, men den var synnerligen framgångsrik. Pilgrimsskolan har kommit för att stanna. Bakom Pilgrimsskolan finns nämligen många tankar som ger intressanta framtidsperspektiv. Kristina Imsen, lärarinna i Pilgrimsskolan, berörde en av dem i sitt anförande. Ett mål med Pilgrimsskolan är att barnen ska bli Jesu Kristi vittnen. Målet med läsundervisningen till exempel är att lära barnen läsa Bibeln. Men att lära barnen läsa är inte svårt. Föräldrarna, ja, alla behöver vi den kunskapen, tror jag. Vi är tillsammans nu, men vad vet vi var vi befinner oss om ett år eller två eller tre år? Pilgrimsskolan utgör också en ovärderlig grund för missionsinsatser i andra länder och miljöer. Hur länge dröjer det innan flera av storfamiljerna drar ut till något missionsland i Europa eller Sydamerika för att evangelisera? Där finns inte alltid ett ordnat skolväsende, det vet vi. Här redan lär sig både föräldrar och barn att själva ordna sin egen skola under enkla förhållanden. Pilgrimsskolan fostrar för en enklare livsstil för andra förhållanden och inte minst för ett framtida samhälle. Så långt den artikel som stod i Midnattsropet år 1978. Och vi vet ju att sedan dess så har kampen pågått och det har hårdnat när det gäller lagstiftning. Och så har jag hittat en artikel i ett Midnattsrop från 2011. Och det var ju ett år då man skärpte till detta lilla utrymme för att ha hemundervisning så till den grad att det i princip är omöjligt. Men då skriver Emanuel Johansson, och den artikeln heter Angreppet mot familjen. Han skriver så här: familjen är instiftad av Gud. I Bibeln och historien är familjen den självklara grunden för kultur och samhälle. Att fostra barnen, rusta dem för framtiden och ansvara för deras utbildning har i fungerande kulturer varit föräldrars och familjens uppgift. Att vårda sig om de äldre och ta till sig av deras erfarenhet har också varit självklart för familjen. Att låta hemmet stå öppet för främlingen, den faderlösa och änkor i deras nöd, är Bibelns ideal och har också fungerat i kulturer där familjen varit grunden för samhällsbygget. I det moderna västerländska samhälle vi lever i idag finns inget av detta. I takt med att välfärden har bytts ut har familjen fråntagits sin uppgift och betydelse. Välfärdsstaten har ansvaret för att ta emot flyktingar och livet för familjen är lättare. Familjen har inte någon anledning att oroa sig för människor i nöd utan kan hänvisa till samhällets institutioner. Staten tar hand om de äldre och familjerna behöver inte göra sig besvär. Staten tar hand om barnens utbildning och föräldrar behöver inte känna ansvar att rusta barnen för framtiden. I och med välfärden har mycket blivit enklare för familjen, men allting har ett pris. Och frågan är vad som har gått förlorat i och med de bekvämligheter välfärden erbjuder. Att det finns möjlighet att få hjälp med de uppgifter och ansvar familjen har kan helt klart vara bekvämt och på så vis eftertraktat. Men när all hjälp inte bara blir en möjlighet utan en tvingande måste, då har något gått väldigt fel. Detta är situationen idag. Det som tvingar är lagstiftning som uppfostrar och underkänner föräldrar i sitt ansvar att övervaka, utföra och avgöra barnens bästa. Ekonomin är ett annat starkt påtryckningsmedel som utformats så att en familj med normal levnadsstandard och normal ekonomi är hänvisad till samhällets institutioner. Föräldrar tvingas sätta förvärvsarbete framför föräldraansvaret. Så länge föräldrars och statens värderingar och meningar om vad barnen behöver för att rustas för framtiden är något som är lika, är kanske ett tvingande system inte något problem. Men när föräldrars mening om vad som är bäst för barnen inte är underdånig den av staten auktoriserade, visar sig statens totalitära natur. Att styra dina tankar och att ha kontroll över vad barnen får för värderingar och tänkesätt är långt effektivare än diktatoriska lagar som bestämmer vad du ska göra. Om vi tittar ut över institutionerna upptäcker man snart en ateistisk och homosexualiserad människosyn. Att ateistisk evolutionsteori om människans ursprung och tillvaro på ett mycket tidigt stadium presenteras som fakta är knappast någon nyhet. Inte heller att den normala familjekonstellationen inte framställs som norm. Utifrån ett bibliskt perspektiv är detta förödande. Att människan har ett värde och ett syfte som inte slumpen kan erbjuda och att familjen är av Gud instiftad och oersättlig för den uppväxande generationen är grundläggande för den kristnes människosyn. Trots det lyser reaktionerna med sin frånvaro. Familjen har inte bara fråntagits sin uppgift och betydelse, den är angripen med syfte att utraderas helt. Barn i institutionernas händer är idag utsatta för ett experiment som kallas för genuspedagogik. Allt som kan antyda till att det finns skillnader mellan könen ska aktivt utraderas. Argumentet är att barnen inte ska utvecklas efter stereotypa mönster, men egentligen är det ett generalangrepp mot familjen. I den naturliga familjen är de biologiska skillnaderna mellan könen uppenbara, självklara och naturliga. De biologiska skillnaderna gör också att föräldrarnas uppgifter och funktioner naturligt blir olika. Att som Bibelns inledning beskriver en moder med smärta ska föda sina barn medan fadern i sitt anletes svett kämpar för brödfödan är inte en orättvis och ojämställd fördelning. Det handlar om olika funktion anpassad efter människans biologi. I vårt samhälle pågår en aktiv utradering av allt som påminner om den naturliga familjen. Det handlar om utbildningsmaterial som byts ut, leksaker som slängs, klassiska barnböcker som lämnas till pappersåtervinningen. Ett exempel är en förskola som man nämner här på Södermalm i Stockholm, där föreståndaren säger till Aftonbladet: vi väljer gärna böcker med ensamstående föräldrar eller samkönade föräldrapar. Vid en titt på den genusrörelse som pågår så ser vi ganska snart att det går hand i hand med den homosexpropaganda som länge fått utrymme i det svenska samhället. Den här förskolan har startat med genuspedagogiken som grund, anstränger sig också att bli HBT-certifierad genom RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande. RFSL, en intresseorganisation för perversa relationer, har tagit på sig rollen som myndighet att certifiera och upphöja institutioner som ger maximalt utrymme för deras propaganda. På RFSUs hemsida skjuts RFSLs och HBT-certifiering fram. Där rekommenderas också skolor att anlita informatörer från RFSL. Den här utvecklingen är tyvärr inte begränsad till några extrema skolor. Allt sker i enlighet med direktiv från regering och riksdag. I förskolans läroplan står det bland annat att förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Genom allt som offrats på välfärdens altare ser vi en splittrad människomassa med många trasiga och framförallt ensamma människor. Nära relationer mellan människor, olika generationer och inom familjen har gått förlorade i och med välfärdens institutioner. De äldre blir ensamma, barn saknar närhet till sina föräldrar. Många familjer blir upplösta då de fråntagits sin funktion och betydelse. Angreppet mot familjen handlar inte bara om ekonomi, samhällsformer och strukturer. Problemet är andligt, eftersom den makt som har hela världen i sitt våld är emot allt vad Gud har instiftat, blir familjen ett utsatt mål. Var finner vi den kristna hopen i allt det här? Det självklara vore att man ställde sig upp som en man och sa: hit, men inte längre. Tystnaden är anmärkningsvärd. Jag tror att församlingen är platsen där familjen kan återupprättas, men för att det ska kunna ske krävs att vi är beredda att offra. Vi måste vara beredda att offra en bit av välfärden. Vi måste omvärdera vår syn på vad som är normal levnadsstandard. Vi måste säga nej till vår bekvämlighet och vara beredda på att ta konsekvenserna. Tänk om vi så kan slita oss loss från de destruktiva krafter som opererar, att vi kan rädda något av det som gått förlorat. Jag tror att församlingen kan bli en tillflyktsort för drabbade, trasiga, ensamma och vilseförda människor. En tillflyktsort där människan kan bli frälst, försonad med Gud, upprättad och insatt i den tjänst och uppgift som Gud tänkt. Så långt en artikel som heter Angreppet mot familjen ur ett midnattsrop ifrån 2011. Emanuel Johansson skrev. Ja, kampen går vidare och den är verkligen inte lättare idag. Vi står inför enorma svårigheter och problem som vi måste fatta och förstå att vi måste kämpa emot. Och där är idag hela internet med all dess informationsflöde ett stort hot mot att bevara dessa kristna och naturliga värderingar. Må Gud välsigna dig som har lyssnat. Vi ska fortsätta tala om de här sakerna, kanske någon gång till här i närradion. Jag önskar dig Guds rika välsignelse. Och vi hörs igen.